Hon ser 8 filmer i veckan, men för att inte drunkna i halvdana 3-poängare tröstar hon filmhjärtat med klassiker. Det blir också finsk dansmusik. Och så självklart Christopher Nolans Odysseen. Wanda Benjelloul, P4 Extra-gästen. Jag heter Henrik Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Wanda Benjelloul.
Tack.
Hur är läget denna... Lördag är det idag, va?
Ja, det är lördag idag. Jag är också lite dagvill, semesterhjärna. Det är bra. Lite kvavt. Så jag är alldeles svettig efter att ha cyklat hit.
Men, ja. Ja, men det är svalt och skönt här inne. Så att,
absolut.
Du skriver filmrecension i DN, du är med i Nyhetsmorgon och snackar film. Hur många filmer måste man se på en vecka? Går det...
Jag har en kollega som har utsett mig, här på radion faktiskt, Björn, som har utsett mig till den som ser flest filmer just nu. Och då ser jag ungefär 8 stycken i veckan och någon serie. Ja.
Och det där är ju, alltså, recenserar man konserter så kan man ju gå och komma lite grann. Då har man ju sett på festivaler att en del skriver om oerhört många konserter och böcker går ju att läsa lite varannan sida. Filmen går liksom inte att fuska.
Det finns ju en sån här snabb funktion på streamingtjänsterna.
Ah, man höjer hastigheten.
Det kan man göra, men det gör ju inte jag då, eller hur?
Nej, nej, absolut nej, inte. Men absolut du har hört talas om att andra gör det.
Ja, jag har hört talas om att det går. Nej, men ja, nej, man måste ju sitta kvar och hålla ögonen öppna till slutet.
Och nu när det är sommar, du är off duty, unnar du dig andra filmer då?
Oh ja, alltså... Just det där, när man ser 8 filmer i veckan, då är det ju väldigt många 2 och 3 och det blir lite fabrik. Så att jag kan ibland tappa siktet på vad jag håller på med. Att jag är så här, vad sysslar jag med? Varför gör jag det här? Och då brukar jag kolla på klassiker när jag är ledig. Mm. I alla fall minst en i månaden så där, för att komma ihåg, just det är den här konstformen jag älskar och det är därför jag gör det här.
Det där låter ju väldigt klokt, att liksom komma ihåg vad är liksom min nivå, för risken är om man ser så mycket film att man börjar gilla saker bara för att de är udda. En film som går baklänges i svartvitt om en människa med 3 ben. Ja, men precis, som bara är vridet och så tycker man om det för att man inte har sett det. Men vad är det då för, vad är det för klassiker? Kan du släppa iväg en eller 2 till oss här?
Ja, alltså jag blev så glad häromdagen. Och jag är ju en allätare, ska jag säga. Jag är sådär, så det behöver inte vara fint eller smalt sådär. Men jag läste en artikel om Bugsy Malone. Kommer du ihåg den?
Den första film jag såg på bio utan föräldrar.
Yes.
När de har laddat k-pisterna med gräddtårta.
Exakt. Och Jodie Foster är 5 fatal. Och de har veteranbilar som man trampar med pedal. Alltså, jag får rysningar när jag tänker på den här. Det är Alan Parker och i år är det då 50 år sedan den hade premiär. Mm. Så att jag läste en hyllningsartikel i The Guardian och jag blev alldeles varm inombords och tänkte, ja men den vill jag se om snart. Och det är en ju musikalfilm, fantastisk musik. Alltså den skivan har gått varm hemma hos mig.
Du, att recensera är ju att försöka formulera vad man tycker. Och då kan det ju lätt bli personligt, om inte annat för den som man skriver om. Hur gör du för att skilja på sak och person? Att vara offentlig i 4:an och i Dagens Nyheter och försöka... ta plats och säga vad du har upplevt och samtidigt måna om någon slags person där i.
Ja, det är en svår fråga. Jag är nog en väldigt privat person till att börja med. Och sen så, jag är ju fostrad i public service-andan. Jag började jobba på Aktuellt när jag var 18 år som klippare. Så för mig så, jag har alltid sett journalistik. Alltså det här, vi är ett verktyg, vi är här för att förmedla information. Jag är ju den minst intressanta i sammanhanget, det är verkligen så. Sen så finns det ju tillfällen där det finns en personlig ingång som är relevant. Alltså jag har polsk bakgrund, det kan finnas någon aspekt av det som kan vara intressant för läsaren eller tittaren. Men för det mesta så är det ju, de är ju inte intresserade av det. De vill ju veta om filmen var bra och dålig och varför. Liksom. Mm.
Du släppte ju en bok, debutromanen Dalenglitter.
Yes.
Och en debutroman är ju alltid något som man för alltid kommer att ha kvar och förknippas med. Det fick ju väldigt fint mottagande. Men där öppnade du upp om dig själv och din bakgrund, men ändå inte självbiografiskt, men ändå hämtat, eller grävt där du stod.
Ja, alltså, jag tycker det är helt okej om folk tror att det där är jag. Det är en huvudkaraktär som är en ung tjej som växer upp i Dalen i Stockholm och har pols påbrå. Så det är ju klart, det ligger ju väldigt nära mig. Men det är ju inte jag. Nej, men jag lånade ju 3 platser från mitt liv. Och det är väldigt mycket så jag jobbar när jag skriver skönlitterärt. Att jag tar dokumentära platser, händelser och sen så fyller jag dem med fiktiva personer. Så.
Mm. Det handlar om äga en verklighet som man har varit en del av men inte ge hela bilden.
Ja, och det är ju också det är ju som ett collage av saker man hört, saker man sett, saker man själv har upplevt, som andra upplevt och sådär. Jag är ju en smyglyssnare av rang, så att jag inkluderar ju gärna små citat från verkligheten. Så. Men det är ju inte, det är mer att, jag tänker att det är en väldigt tacksam ingång för att skapa autenticitet, att man kan platserna utan och innan. Det är också en snabbmatsrestaurang jag jobbade på. En viss snabbmatsrestaurang under en period. Så att man vet hur det fungerar där och utmaningarna och sådär.
Hur är det att själv vara berättare och bedöma andras berättelser?
Mm. Det var ju speciellt. Jag tror... Ja, precis. Jag var ju orolig för att... andra recensenter skulle vara missunnsamma eller vara väldigt kritiska mot mig för att jag plötsligt skulle skriva skönlitterärt.
För det ska jag bara sticka emellan här, att vi kan väl vara överens om att alla recensenter skulle helst vilja vara författare, rockstjärnor, fotbollsspelare. Så säger i alla fall fördomen. Men så här, bara dig emellan, är det sant?
Nej, det är inte sant. Och nej, inte för mig i alla fall. Jag kan inte tala för alla andra, så kanske det är så. Men så, för mig är det inte så. Och jag tyckte att det var intressant under alla år som jag skrev för DN, så sa folk ofta till mig så här, du borde skriva en bok. Och då var jag så här, ja, vad ska den handla om? Berätta gärna. Jag tänker att för mig, alltså det var inte som en självklar utveckling att jag skulle skriva en bok om vad som helst. Men den här boken kom till mig utifrån mina erfarenheter av att jobba på snabbmatsrestaurang. Och att jag kände att just kvinnor inom serviceyrken är väldigt underskildrade, både på film och i litteraturen. Så det ville jag skildra utifrån mina egna erfarenheter.
Mm. Och sen tillbaka där vi var innan jag avbröt dig. När recensenter skulle börja recensera din bok...
Mm. Nej, men jag är min värsta kritiker, så att det är ingenting som någon kan säga som jag inte redan vet om mina brister eller tillkortakommanden. Så jag höll med dem som hade invändningar. Jag liksom, det var inget problem.
Inga nålstick.
Nej, men däremot så det jag blev ledsen över, och det var kanske inte kritikerna utan det var väl mer läsarna, för halva romanen utspelar sig i Sverige, halva i Polen kan man väl säga. Och då var det många som kände väldigt stark igenkänning i första delen. Jag har också jobbat på snabbmatsrestaurang så här, precis så här var det. Men sen fattade jag liksom inte, varför skulle hon åka till Polen? Och sådär. Jag kunde inte känna igen mig där. Och då kände jag så här att för mig, det var en stor besvikelse, för att jag har alltid använt litteratur som en slags cosplay. Gud vad häftigt att få vara en gay kille i New York eller att få vara en man i Tokyo på 60-talet. Så funkar litteratur för mig. Men jag såg ju att det var väldigt många som använde litteratur för att spegla sig själva. Och när de inte känner sig speglade så tappar de intresset. Inte alla, såklart. Men det var nog det nålsticket. Mer från läsare som... inte förstod mig riktigt.
Det gamla fina epitetet arbetarförfattare nämndes.
Ja.
Det är ju något som är väldigt fint.
Mm,
för att det ska komma från inget, men det ska vara svettigt och rejält. Det sades det om Dalenglitter. Hur kändes det?
Det var hedrande.
Ja.
Men jag har ju aldrig... Jag har inte läst särskilt många arbetarförfattare tidigare. Jag har upplevt det som en väldigt manligt kodad litteraturgenre. Men jag är stolt över att vara en del av den nu. Och det finns ju även Norrtulligan till exempel. Elin Wägner är en otroligt rolig arbetarroman som jag uppskattar väldigt mycket. Som jag kanske mer känner mig besläktad med än... de här äldre manliga författarna som det refererades till.
Vi ska prata lite film också såklart, så sitt kvar. Men innan det så måste vi också prata lite musik. Jag vet inte om du känner igen det här som jag rullar upp på min skivtallrik exakt nu. Om jag säger finsk dansk klubb, vad säger du då?
Yes, då säger jag Micke Filis.
Och det här är en dansklubb som du driver och har. Då dansar ni till den här?
Ja, tillsammans med Lina Puranen ska jag säga. Det är hon som är initiativtagare. Ja, det här är Modern Talking cover.
Ja, precis. You're My Heart, You're My Soul heter deras variant. Här heter den bara Hotta Ki. Jag ger mig på att avannonsera den här Wanda. Otaki Seja Simola.
Ja.
Som då var en cover på You're My Heart, You're My Soul. Du gillar Finland.
Älskar Finland. Har alltid älskat Finland. Jag tycker att de månar om sina kufar. De är oängsliga. De sneglar inte hela tiden på vad som är trendigt. Utan de gör sin egen grej. Och alla är välkomna. Och det är lite så här vad vår klubb går ut på. Vi firar 10 år i år. Vi har på i 10 år, vilket är helt otroligt. Jag ska gå i pension snart som dansare.
Ja, kan man det? Rullatorn är en bra danspartner.
Absolut. Och jag hörde ett jättefint klipp med Björk som jag känner ringar in vår klubb väldigt mycket. Sångerskan Björk som pratade om att tangomänniskor är väldigt bra på att fortsätta dansa. Salsa, tango, många dansformer. Men att inom techno och dansmusik så är vi lite sämre på att skapa platser för dans och möten. Och finsk disco är i grunden en sån plats. Så vår publik spänner mellan då 18 till 97. Och det är hipsters och det är finska föreningen. Och det är, alltså det är så blandat. Och sen så har vi något för alla. Så att det är karaoke som alltid är fullt. Listan är fullbokad när festen börjar. Det är de finska damerna. Jag vill ju bli finsk tant när jag blir gammal.
Ja.
Ja, för de är hardcore. Ja. De är där och hänger på låset. De dansar längst fram. Och bara nu senast, vi var på turné i Finland. Vi har turné den här sommaren och vi var i Finland precis. Och då har jag liksom, från varje tillfälle så är det som små diamanter som jag bär med mig av vår publik som jag älskar. Och då är det en man som med långt skägg som vi kallade farfar, för han kom båda kvällarna. Och så är det Helsingfors coolaste hipstergäng som står och dansar tillsammans.
Mm.
Och det där är, så är det på vår klubb även i Sverige när vi har våra evenemang. Att man kan gå dit med sin mamma och sin mormor och sin dotter och ha kul tillsammans. Och så spelar vi just finska disco-covers. Så att även en svensk publik som kanske inte förstår inte texten, men känner ju igen låten.
Ja, och så blir det ju en annan palett av det finska språket som med sina konsonanter.
Så vackert.
Och det blir någonting annat. Dagens gäst i P4 Extra heter Wanda Benjelul som dansar finskt på dagarna eller på kvällarna och ser film på arbetstid. Vi ska prata lite mer film. Det är ju alltid spännande det här med Sverige, tämligen litet land, filmbranschen i synnerhet. Hur känsligt är det att skriva dåliga saker om människor som man sen råkar springa på nere på matvarubutiken eller har på föräldrar på samma dagis? Och har det något?
Ja, vi är ju inte jättemånga som kan skriva om svensk film. Också för att frilanseriet ser ut så att vi alla måste försörja oss och många av oss på till exempel DN skriver manus eller gör dokumentärfilm och sådär. Så att vi är bara några stycken som skriver recensioner på svensk film. Och ja, det kan vara lite känsligt ibland. Vissa är känsligare än andra. Jag brukar hålla armslängds avstånd och jag tycker också att svensk kritik faktiskt är snäll. Jag tycker inte att vi ser person. Nu pratar jag bara om filmkritik. Jag tycker inte vi ser personangrepp klipp eller njugga nålstick sådär. Utan fokus på filmen och dess kvalitet så brukar det gå ganska bra.
Men det är väldigt känsliga själar ni har att göra med.
Jajamensan, det är det. Jag ska inte gå in i de vendettor jag har. Men man kan säga så här, på Guldbaggen så är jag ju ganska... Det är ju inte jättemånga som vill mingla med mig. Så jag står där som en panelhörna och drar hem rätt tidigt. Så.
Ja, jag fattar. Mm. Jag fattar. Och där är då bara svensk film som premieras. Så att då är ju alla... Alla är ju där på Guldbaggen.
Alla älskar mig.
Ja, det är de. Ja. Och de står och tar smyg selfies utan att du märker det.
Ja, precis. De vågar inte gå fram för de beundrar mig så mycket. Så tror jag att
det är. När du säger det så känner jag bara,
det så måste det vara.
Så måste det vara. Men det var ju tjänstefel av mig att låta dig gå härifrån utan att dela med dig av biotips och streamingtips. Och dessutom måste vi ju nämna The Odyssey.
Ah.
Odysseen som vi pratade om igår. Ska vi börja med lite allmänna tips vad man ska titta på och göra, så får du väl ta med den eller ej?
Nej, men vi börjar med den tycker jag. Alltså jag såg den i veckan på en pressvisning och... Det går ju inte att säga något annat än att det här är en otroligt maffig sandalfilm av Christopher Nolan då. Men framförallt så tycker jag att det är formen, att det är Ludvig Göransson, detta geni, alltså till människa.
Från Linköping.
Jajamensan. Och jag fick sånt rys flera gånger på grund av musiken och ljuddesignen. För att när man, och sen Hoyte van Hoytema, förlåt, ni hör, jag blir så entusiastisk. Hoyte van Hoytema, även svensk.
Fotograf.
Delvis, ja precis. Hans foto, 70 mm. Det är så maffigt så att det blir inte maffigare på bio. Och just det där att när man går in på en biograf, man gör ju bara det en gång om året då om man är svensk. Mm. Men om man gör det, då vill man ju att det ska fladdra i brallorna. Mm. Och så vill man bli omsluten av bilden och ljudet och sådär. Helt uppslukad. Inte tänka på sin mobil på 3 timmar. Mm. Det är vad man vill. Och det är det man får här. Sen kanske, det är lite... För mig var det lite kämpigt att titta på världens träigaste Matt Damon i rollen som Odysseus. Jag hade kastat om den här filmen.
Nej, det är ju hans stora... Jag är en riktig skådisroll. Alltså, kan spela storfilm med känsla och passion.
Han är så tråkig. Oh. Och Tom Holland också en
väldigt träig. Kan han vara tråkig?
Unpopular opinion, men här ja. Så, men... Jag säger en 4 till den ändå. Mm.
Ja. Ja, men det är bra.
Och sen så måste jag säga också, om man vill ta med sig knattarna på bio, så tyckte jag att den senaste Minion-filmen hade jag så roligt. Och som cineast också, för det är en hyllning till Hollywood och stumfilmseran. Så det är massa små godsaker genom hela den här Minion-filmen. Det är den här jordgloben från Charlie Chaplins Diktatorn. Det är Buster Keatons scenografi. Ja, men den är väldigt rolig och väldigt så här folkbildande.
Den har någon siffra efter sig också. Jag vet inte hur långt de har kommit. Är det 7, 8?
Ja, men det beror på hur man räknar.
Ja, okej. Okay. Minioner och en siffra, säger
jag. Ja, exakt. Nej, men så den tror jag just att den är så folkbildande, och jag tror att hela familjen kommer kul på den där filmen. Ja, så det är mitt barntips.
Ja, men det är alldeles utmärkt. Då har vi ett tips för de stora och ett för de små. Har du ett streamingtips kort också?
Ja, då tycker jag Slaget om Alger, en klassiker från 1966. Och det är ju Gillo Pontecorvo som handlar om den algeriska motståndsrörelsen mot franska kolonialmakten.
Vi tänker att vi lägger upp några tips till på vår Instagram, men vi tar med Minionerna, Odysseen och Slaget vid Alger.
Slaget om Alger.
Vanda Benjelloul. Vad trevligt att du kom förbi då.
Tack
så mycket. Komma. Tack.